Vi försöker ju att kroppen själv ska bilda insulinproducerande celler. Speciellt tror jag att det skulle kunna vara möjligt att få fler fungerande betaceller om man kan få återfå funktionen på betaceller.
Oavsett om det är typ 1 eller typ 2 diabetes du har drabbats av, så är dina betaceller skadade. Dina celler som gör det livsnödvändiga hormonet insulin är antingen utslagna eller så stukade att de inte längre klarar av att producera insulinet din kropp behöver. Nya fungerande betaceller är en kärna som diabetesforskare länge försökt komma åt, både i jakten på vassare behandlingar och ett botemedel. Rön om både typ 1 och typ 2 kastar nytt strålkastarljus på betacellerna. Kan betacellerna repa sig? Kan kroppen skapa nya? Kan vi få andra celler att byta skepnad och börja göra insulin? Och kan en sån lösning fångas i ett piller? Du lyssnar på Diabeteslabbet, en kunskapstörstande podd om diabetesforskning från Svenska Diabetesförbundet. Idag kan vi behandla diabetes, men inte bota. Alla som drömmer om att bli frisk från sin diabetes har på något sätt skadade betaceller. Kan vi få kroppen att bilda tillräckligt med eget insulin igen? Det här är vad Olof Andersson jobbar med. Idag besöker jag hans labb på Karolinska institutet, där han försöker hitta en lösning med hjälp av 500 akvarier fyllda med zebrafiskar. Hej Olof!
Hej, tack för inbjudan.
Du leder en forskargrupp här på institutionen för cell- och molekylärbiologi. Vill du berätta?
Ja, jag är docent i molekylärmedicin. Vi letar efter nya läkemedelskandidater med hjälp av zebrafisk som skulle kunna vara till nytta för patienter med diabetes.
Och vad hoppas ni att de här läkemedlen ska kunna göra då?
Ja, främst så hoppas vi att de ska kunna öka antalet insulinproducerande celler.
Många har gett sig på utmaningen att återskapa fungerande betaceller genom åren, men än så länge är det ingen som lyckats. Inom stamcellsforskningen är fältet hett. Där jobbar forskarna med att skapa betaceller i labb som sen kan transplanteras in i kroppen.
Vi försöker ju att kroppen själv ska bilda insulinproducerande celler så att man inte behöver transplantera eller implantera celler utifrån.
Olof och hans team letar alltså efter läkemedel som kan få betacellerna att bli fler. Det fina med just zebrafiskar är att de är genomskinliga som små. Man ser rakt igenom dem. I början har de också bara en langeransk ö där betacellerna sitter. Vi människor har 1 miljon. Smidigt alltså när du vill räkna och se om cellerna i ön blir fler. Och för att göra det ännu enklare att se har Olofs team gett fiskarna en specialfunktion. De har avlat in markörer i fiskarnas gener. En lysande idé.
Det är en genetisk modifiering. Det kan vara en markör som lyser grönt när betacellerna gör en viss sak. Till exempel om de delar sig så kan de gröna just då. Men inte när de vilar och inte delar sig. Eller så kan vi göra så att när en glukokonproducerande cell byter skepnad till en insulinproducerande cell så blir de röda.
Men vad består de här markörerna av?
Ja, det är ju främst fluorescerande protein eller luciferas som ger de här luminescens. Och då kan man mäta hur aktiva insulinproducerande cellerna är, hur många de är, var de sitter. Vi är intresserade av om man kan se att insulinproducerande celler uppkommer i en annan vävnad eller en annan organ. Det skulle ju vara intressant. Vi kan ju se hela fisken på en gång i mikroskopet. Då kan vi ju se insulinproducerande celler som kanske sitter i tarmen, om det var så. Medan om man jobbar med mus eller så kan man inte se det. Man kan inte se rakt igenom dem. Så man vet inte, man brukar då ta ut bukspottkörteln för att det är den man är intresserad av. Så tittar man där i, men det kanske man missar något som är någon annanstans.
Just det. Det är jättepraktiskt djur att studera på helt enkelt. Zebrafiskar. Ja. Bukspottkörteln, vad gör den? Bukspottkörteln är det organ som förser kroppen med det livsviktiga hormonet insulin dygnet runt. Insulinet görs av betacellerna. De sitter tillsammans i bukspottkörteln i små öar, de Langerhanska öarna. Vi människor har ungefär 1 miljard betaceller. Tillsammans väger de drygt 1 gram. Bukspottkörteln kallas också för pankreas.
Och de här fluorescerande proteinerna, var det så? Är det samma proteiner så som finns i fiskar i tropiska vatten som man kan se ibland, som ser helt självlysande ut? Har de sådana i sig också, eller?
Det är inte just de vi använder oss av, men lysmaskar och så.
Okej. Och de här proteinerna har inte zebrafiskarna i sig själva, utan det är ni som tillför dem då?
Ja.
Ni har avlat fram de här blinkande fiskarna?
Ja, vi har genererat säkert 200 olika fisklinjer, som vi kallar det, som lyser i olika färger här och där.
Häftigt.
Och med hjälp av de här olika markörerna så kan vi snabbt testa olika läkemedelskandidater.
Betacellerna kan ju bli fler på olika sätt. Vilka sätt handlar det här om?
Ja, det kanske finns 3 huvudspår här. De kan ju först dela sig. Nu delar sig inte betaceller i vuxen människa särskilt mycket, men i nyfödda och i embryon så delar de sig, och även i zebrafiskar. Sen finns det också möjligheten att det är celler med stor plasticitet som kan ta den här funktionen och börja producera insulin. De här cellerna har ju ingen större funktion när de är omogna, men de kan bli olika typer av celler.
Alltså de kan liksom, det är någon slags backup-celler kanske?
Ja, det kan man säga. Mm. Och sen finns det ju den tredje då, att andra mogna celler som har en helt annan funktion börjar producera insulin. De kanske inte blir helt och hållet betaceller, men de kanske ändå kan producera en viss mängd insulin. Här skulle man också kunna tänka sig att de inte helt blir liknande andra än betaceller och kanske då kan motstå, inte kännas igen av immunförsvaret. Så de skulle kunna ha en egenskap av att överleva längre.
Att nya betaceller skulle kunna jobba undercover är intressant för den som har typ 1-diabetes. Hos den som har diabetes typ 1 har det egna immunförsvaret slagit slint och haft ihjäl kroppens egna betaceller. Forskarna vet idag inte varför det här händer. Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som kan drabba vem som helst när som helst i livet. Typ 2-diabetes är en helt annan sorts sjukdom. Här spelar flera faktorer i kroppen in, såsom ålder, gener och övervikt. Oavsett orsak så utvecklas inte typ 2-diabetes om inte betacellerna skadas och börjar svikta. Med åren förlorar de flesta med typ 2 allt mer av sin egen insulinproduktion. Den kan närma sig 0 också vid typ 2-diabetes.
Vad skulle fler fungerande betaceller kunna betyda för personer med diabetes?
Ja, tanken är ju lite enkelt att man ska ersätta insulininjektionerna med fungerande betaceller. Det är inte helt säkert att man kan återskapa alla sina betaceller, och det kan också vara så att vissa människor har en större potential än andra. När det gäller typ 2 så gäller det ju att få fungerande betaceller främst. Så många tror ju att betacellerna har tappat sin funktion och karaktär, och att man då återskapar genom att de återhämtar sig och producerar insulin, och att kroppen i stort blir mer insulinkänslig. Ja, för typ 1 är det ju mer att man bildar helt nya celler. Och då kan man ju tänka sig att man bildar celler, nya celler snabbare än att de dör av. Immunförsvaret attackerar betacellerna och dödar av dem. Men det finns några få betaceller kvar i alla människor med typ 1-diabetes.
Hos den som har typ 1-diabetes angriper kroppen obevekligt sina egna betaceller, cellerna som gör insulin. De senaste åren har nya rön utmanat idén att alla betaceller till sist dör. Det visar sig att de flesta med typ 1 har aktiva betaceller kvar, även efter 50 år med sjukdomen. Väldigt få celler som mikrotillverkar insulin. Fenomenet har väckt en rad frågor i forskarvärlden. Är det här celler som fanns från början och har sluppit undan immunförsvarets attack? Kanske en variant av betaceller? Eller har kroppen bildat nya betaceller som ännu inte dukat under? Och handlar det i så fall om helt nya celler eller celler som bytt roll och blivit betaceller? Nyckelfrågor i sökandet efter nya behandlingar.
Rönen att personer med typ 1 har aktiva betaceller kvar, vad betyder de då?
Ja, det är en intressant observation. Alla patienter som har typ 1-diabetes har några celler kvar. Då vet man inte om de är nybildade eller om de hade motståndskraft mot immunförsvaret. Och då är ju frågan om de cellerna överlevde på grund av att de var lite annorlunda eller om de är nybildade. Finns det en potential för nybildning? Man har också sett att det är regionalt. Så att i vissa delar av bukspottkörteln finns det fler betaceller kvar. Och i andra finns det inga kvar. Så frågan är också om immunförsvaret, när det väl attackerar någonstans, så kanske den dödar av allihopa där.
Så hur många fiskar handlar det om? Hur många har ni nu som ni jobbar på?
Ja, vi har 520 akvarier. Och i varje akvarium kan det vara 20 fiskar. De blir ju upp till 5 cm långa när de är som störst. Men vi använder oftast yngel för att de är säg 2-3 mm långa. Och då man behöver inte så stor volym, så de simmar runt. Och vi sätter till läkemedelskandidater i vattnet, så de simmar runt i läkemedelskandidaterna och i vattnet så att säga. Så man behöver inte injicera som man måste göra kanske om man skulle testa på något annat djur. Och då kan man ju också testa många, många fler läkemedel än i andra modeller. Allting går så mycket snabbare också. I zebrafiskar kan simma runt efter 2 dagar efter befruktning. Och pankreas börjar formeras redan efter 14 timmar efter befruktelse kan man se första betacellerna. Medan i människa sker det efter 7-8 veckor. Vi brukar köpa bibliotek som har en 2000 läkemedelskandidater eller godkända läkemedel. Och vi kan testa ett par hundra i veckan. Som sagt, vi tittar ju på olika saker som att de antingen delar sig eller byter skepnad från det ena till den andra cellen. Eller kan återhämta sig.
I biblioteken med tusentals substanser som Olof och hans team köper in och testar finns både färdiga läkemedel som redan finns ute på marknaden och läkemedelskandidater som fortfarande är under utveckling. Här finns också naturprodukter, alltså ämnen som finns i sånt vi redan äter, som kaffe och örter.
Och hur ofta börjar det lysa då? För ni håller på hela tiden att tillsätta substanser.
Ja, nej, men vi har ju olika typer av screens så att säga.
Och då alltså har ni kameror som sitter uppe och hela tiden filmar akvarierna? Eller ni står inte och tittar på akvarierna hela tiden, antar jag?
Nej, det gör vi inte. Vi har ju 3 stycken robotar som går runt och matar akvarierna.
Mm.
Så det behöver vi inte göra. Sen är det, man måste titta till dem varje dag förstås. Se att fiskarna mår bra. Sen i själva läkemedelsscreen-fasen så har vi dem i små. De är ju väldigt små, de är ynglen 2-3 mm. Så då är de inte inne i akvarier kan man säga. Utan vi har ju små burkar som de håller hus i då liksom, när de är yngel.
Ja, okej, okay, så då är det då, själva när ni tillför dem så tittar ni på dem i väldigt liksom ordentligt avgränsade små utrymmen. Så.
Ja, kan man säga.
Okej, då är jag med. Och så tillsätter ni alltså olika typer av substanser i vattnet för att helt enkelt se om fiskarna reagerar. Och om de reagerar så märker ni det genom att det blinkar till då. Ja. I något typ av i grönt eller rött eller något. Och så vet ni då vad som händer beroende på vilken färg det blinkar i.
Ja,
det är ju låter som science fiction det här, ja, tycker jag.
Ja, men lite spännande är det ju när det blinkar till, så att säga. Det blinkar inte till så där som en blinkning, utan det är kanske ett par timmar, den blinkningen liksom. Det lyser till. För en cell som delar sig gör ju inte det på en sekund. Utan det tar ju snarare en timme.
Okej, så det är mer att den lyser ett tag?
Ja.
Okej.
På grund av skyddsregler får vi inte komma in i rummen där Olof har sina 500 akvarier. Istället har han tagit med sig några fiskar i bärbara akvarier ut till ett av labben.
Här har vi ett litet akvarium. Det är inte stort, det är bara tre liter i dem här, eller?
Ja, det här är nog 2 liter.
Ja, det är någon slags transportakvarium.
Nej, de avlar här.
Aha.
Så här ser du att det är ett nät. Och det går lite snett upp här. Och de avlar där det är grunt. Så lägger de ägg och de faller ner här genom hålen i det här nätet. Så att du kan samla in dem längst ner här.
Mm. Okej, och där, det ligger som små pluppar längst ner. Är det då?
Nej, det där är
bajs.
Avföring. Ja, precis.
Det var bajs.
Ja. De har inte lagt några ägg, de här. Men man kan se då att det är en hona. Det är den här som har en vit mage där. Den är lite rundare. Och så hanen är lite smalare, lite mer strömlinjeformad, rosa färg.
Honan är större än hanen.
Ja.
Och de här ser ju ut som zebror. Alltså de är ju svartvitrandiga liksom nästan.
Precis.
Men de är genomskinliga i början då.
Ja.
Men är det lika spännande varje gång ni liksom sätter in något nytt?
Jag tycker det är kul när man ser en stor effekt, verkligen. Sen är det så att när man har varit med i forskningen en längre tid så blir man lite skeptisk. Man liksom har varit med om att det ser lovande ut, men att sen går man lite djupare in på det där spåret och det visar sig att det kanske inte var så. Som när man ser något som är för bra för att vara sant, så är det förmodligen inte sant. En gång kom jag ihåg, vi hade en läkemedelskandidat som vi trodde på. Den funkade hela tiden.
Vad var det som hände?
Den var fluoriserade av sig själv. Alltså själva läkemedlet fluoriserade. Hade en fluorescens. Och inte fluorescensen kom inte från fisken.
Mm-hmm. Och det var det som ni, först så tänkte ni så här, nu jäklar händer grejer i fisken. Och sen så visade det sig vara läkemedlet i sig. Så,
ja, precis.
Det var ju typiskt.
Som forskare har man ju stött på många problem. Men vi är hoppfulla och jag tror att bara vi kämpar på och går ner i mer detalj och kan liksom skala upp experimenten. Det är ju det som vi försöker göra. Det är vår fördel jämfört med många andra forskare. Att vi kan lite blint testa väldigt många substanser. Och då kommer vi från en annan infallsvinkel. För det är ganska många som läser artiklar och kommer på en hypotes utifrån det. Vi försöker att screena lite mer blint, och när vi väl har en hit så går vi in på djupet där, och då är det ingen annan forskare som är där heller, för de flesta går den andra vägen, så att säga.
Som Olof berättade vill de kunna se om betaceller dyker upp i andra delar av kroppen. Jag får titta på en fisk i mikroskop där det har hänt. Jag ser hela fisken från huvud till stjärtfena, och i mitten har den en tydlig neongrön fläck, en grupp av betaceller. Men det lyser grönt på ett ställe till.
Du ser några, en lite mindre boll, ja. Klockan 11 eller något.
Precis.
Och där, det är de cellerna vi är intresserade av, de som är utanför den där Nu vet jag inte om det syns.
Just det, okay. För den stora neongröna bollen, det är Langerhanska.
Ja, det är den där första Langerhanska ön.
Ja, just det.
Och sen så kollar vi på nybildning av andra Langerhanska öar.
Med så många kemikalier som testas varje vecka och så många fiskar, så många akvarier. Hur håller ni koll på vilka eventuella reaktioner de här kemikalierna ger?
De flesta läkemedelskandidater har ingen effekt. Och det är ju tur det. För då skulle det vara väldigt många att hålla koll på. Så att vi brukar bara se en stark effekt av, säg, en av 1000 testade kanske läkemedelskandidater.
Mm.
Och då följer vi upp på dem med lite mer detaljerade studier och mikroskopi och mäter blodsocker. Om vi vill ju att den initiala liksom upptäckten kan bekräftas och att det ser lovande ut, att det är fler celler på riktigt när man kollar i mikroskopet och räknar dem, och att sockret går ner i en fisk som har diabetes, så att säga.
Mm.
Det snabbaste och enklaste vore om Olof kunde hitta ett ämne som påverkar betacellerna som redan används i ett godkänt läkemedel. Då är en stor del av säkerhetstestningen redan gjord. Det finns idag en rad substanser som används för två olika effekter. De har dual effect, som det kallas. Potensmedlet Viagra hittades via en hjärtmedicin, och en medicin mot prostataproblem visade sig också bromsa håravfall.
Och vi brukar fokusera på de som redan är godkända i människa för andra sjukdomar. För det skulle ju då gå ganska snabbt att öka ut med en indikation för det läkemedlet. Eller om det är en naturprodukt som man vet inte är farlig på något sätt.
Mm. Hur många ämnen på ett ungefär har ni testat hittills då?
Det kan nog vara mellan 10 000 och 20 000.
Det känns ju lite som att ni letar efter en nål i en höstack här. Ni bara pumpar på med hur mycket olika kemikalier som helst.
Ja, precis. Men det är det som är styrkan jämfört med andra som kanske kan testa ett läkemedel per månad i mus till exempel.
Mm.
Så kan vi testa 1000 stycken i månaden kanske.
Vad har ni hittat hittills då?
Ja, vi har hittat 10-tal som läkemedelskandidater som kan öka antalet betaceller i zebrafisk. Mestadels genom att de delar sig, men även att de kan byta skepnad från glukagon eller somatostatinproducerande endokrina celler till insulinproducerande celler. Och sen samarbetar vi med forskare runt om hela världen som har andra modeller, och de testar då om de även fungerar där. Andra forskare, och ibland vi själva, har sett att de fungerar i mus och ibland i donerade Langerhanska öar från avlivna människor. Så när de öarna inte används till transplantation så får vi inom forskningen använda dem. Och då kan vi ibland se att vi har sett effekter på celldelning och när glukagonproducerande celler kan byta skepnad och börja producera insulin. Nu har inte det här varit godkända läkemedel utan mer läkemedelskandidater och kemikalier, och det är en ganska lång väg att gå innan det. Man kan ju tänka sig att stimulerar man celldelning så kan det ju också stimulera celldelningen någon annanstans i kroppen, och det är inte kanske exakt vad man vill.
Nej. Okej, okay, de träffar ni fått har ändå, de har liksom det är en lång väg kvar innan man vet om det kan bli någonting överhuvudtaget.
Ja, visst är det så.
Vet du precis hur långt era kandidater har kommit där ni har träffar? Kan du säga det?
Ja, det pågår ju forskning, men inga kliniska prövningar. Sen är det lite svårt att veta vad folk gör, forskare runt om. För de kanske inte rapporterar om sina upptäckter förrän det är klart.
Inom typ 2-forskningen är en av de hetaste frågorna just nu möjligheten att backa sjukdomen och få normalt blodsocker igen. Brittiska forskare har släppt en rad banbrytande studier som visar att med kraftig viktminskning kan många som nyss fått sin typ 2-diagnos få tillbaka ett normalt blodsocker igen utan mediciner. Få sin diabetes i remission, som det kallas. Men det tycks hänga på betacellerna och vilket skick de är i. Möjligheternas fönster verkar stå öppet de första 5-6 åren efter diagnos. Därefter ändras oddsen rejält. Betacellerna orkar inte komma igång igen ordentligt, oavsett vilka livsstilsförändringar du tar till. För att nå ett normalt blodsocker igen skulle alltså även många med typ 2-diabetes behöva få hjälp att återfå sin egen insulinproduktion.
På typ 2-sidan så har det visat sig att många skulle kunna bli symptomfria om betacellerna skulle kunna återhämta sig. Vad säger du om det?
Ja, men det tycker jag verkar väldigt lovande. Speciellt, jag vet att ni kanske tänker på de här studierna från Storbritannien där de har sett insprängt fett i lever och pankreas. Att om man minskar sin kost, kanske äter färre gånger per dygn för att öka insulinkänsligheten, så kan man då bli av med den insprängda fettet och få funktionen tillbaka.
Vilken betydelse har det då när ni får, att ni får träffar och att ni har fått träffar på det stora hela liksom?
Det finns ju ingen godkänd medicin som ökar antalet insulinproducerande celler. Så det är inte så att det är lätt att få fram den här medicinen. Men vi gör vårt bästa. Och det är inte så att vi försöker utveckla veterinärmedicin. Utan vi vet att vissa saker fungerar på zebrafisk och vi försöker se om det kan fungera på mänskliga celler. Och i första hand då donerade langerhanska öar eller organoider som vi kallar det. Och där har vi sett en effekt i människa. Inte i människa då, utan i mänskliga celler. Sen är det svårt att komma vidare utan att ha godkända läkemedel och kliniska prövningar och så.
Vilket skulle du säga är den största utmaningen i det här då? Eller den största haken liksom?
Ja, det är ju att ta sista steget till människa förstås. Det är ju mycket lättare att stimulera de här processerna som pågår redan i zebrafisk, eftersom zebrafisken växer hela livet. Man kan tänka sig att de har en viss tillskott av nya celler i och med det. Och att få läkemedel godkända, speciellt för celldelning, kan vara svårt om de nu inte är helt specifika för celldelning av insulinproducerande betaceller utan också även vissa andra celltyper.
Ett annat plus med just zebrafiskar är att de fortsätter att bilda nya betaceller hela livet. Hos oss människor växer massan av betaceller tills vi fyller drygt 5, sen stannar den. Förutom att leta efter läkemedel tittar Olof och hans team också på hur det funkar i zebrafiskar när de fortsätter att skapa insulinceller. Finns det någon mekanism hos fiskarna som vi kan härma och använda?
Om man ska inducera något som inte händer så är det, jag tror att det är mycket svårare. Så därför studerar vi också hur nya betaceller bildas i fisken normalt sett utan att man behandlar med någonting. För då tänker vi att om vi kan karaktärisera hur nya celler kommer från vilka källor så kan vi sedan designa en viss screen efter det och pumpa på med läkemedelskemikalier och godkända läkemedel och se om det är någon som kan stimulera just den processen.
Ser du liksom framför dig att man i slutändan skulle kunna ha ett piller i sin hand som om man äter det så kommer man att få fler betaceller eller betaceller som fungerar bättre än vad de gjort?
Ja, det är förstås en dröm. Speciellt tror jag att det skulle kunna vara möjligt att få fler fungerande betaceller om man kan få återfå funktionen på betaceller i typ 2-diabetes. Det tror jag är mycket lättare än att få ett piller som stimulerar nybildning eller celldelning av betaceller specifikt.
Ja. Du, vad hoppas du på att din forskning ska ge då? Om du får drömma helt fritt.
Ja, det är svårt att drömma så där, men det vore ju verkligen kul om vi kunde göra en samarbeta med någon som kan ta någon av våra kandidater vidare i en klinisk prövning, att man kanske får vara med där på ett hörn, även om inte vi själva kan ta det steget.
Mm. Mm, det förstår jag, att det skulle kännas fint. Tack Olof för att vi fick komma hit idag.
Ja, tack så mycket. Kul att höra er här.
Det finns alltså ämnen som får celler att byta roll och börja producera insulin. Olof Andersson hoppas att hans forskning ska hjälpa alla som har diabetes att få igång sin egen insulinproduktion igen. I ett labb på Uppsala universitet har svenska forskare fått stamceller att byta roll och bli nya insulinceller. Framsteget öppnar dörren för en helt ny lösning. Vad gör forskarna så hoppfulla? Och hur nära ett botemedel kan vi vara? I avsnitt 1 får vi svar av stamcellsforskaren Per-Ola Karlsson. Häng med in i hans labb. Till er som lyssnat, tusen tack. Vill ni skicka in en fråga till oss så gör det på diabeteslabbet@diabetes.se. Diabeteslabbet är en podd från Svenska Diabetesförbundet som produceras av Splay One med stöd av Diabetesfonden. Jag heter Johanna Paus Darlington och vår producent är Ulrika Lundberg. Hej då!